Du lyssnar på Den 9 april, Nazitysklands invasion av Norge 1940, av Mikael Tamelander och Niklas Zetterling. Inläst av mig, Per Runhammar. Del 1. Förspel till Weserübung. Motsättningen mellan Storbritannien och Hitlers Nazityskland var den tyngst vägande orsaken till andra världskrigets utbrott. Tyskarna ville återfå sin status som stormakt och britterna bevara status quo. Dessa målsättningar var oförenliga. Maktbalans på den europeiska kontinenten hade varit Storbritanniens utrikespolitiska målsättning under århundraden och var så även under det politiskt allt oroligare 30-talet. Till denna målsättning kom också en önskan om att bevara freden samt att hävda sin roll som internationell världspolis. Det var oundvikligt att dessa strävanden skulle kollidera med Hitlers expansionspolitik. I sin självpåtagna roll som världspolis och företrädare för en fortsatt fred brottades Storbritannien med ett svårlöst dilemma. I fredens namn var landet tvingat till eftergifter, men samtidigt fick det inte ge vika för hot om repressalier om någon makt försökte bryta den stående världsordningen. Denna politik hade en inneboende motsägelse, eftersom hot om repressalier i värsta fall kunde utveckla sig till just det krig man från början velat undvika. Av denna anledning tvingades Storbritannien in i den försoningspolitik som dess främste förespråkare, den brittiske premiärministern Neville Chamberlain, samt dennes utrikesminister Lord Halifax, blivit så starkt kritiserade för. Denna politik var icke, även om så ofta hävdats, en studie i politisk undfallenhet, utan ytterst medveten och i linje med Storbritanniens begränsade resurser. Det var en politik som både använde moroten och piskan. Att den misslyckades berodde inte så mycket på svagheter i politiken per se, utan på det faktum att Hitler gjorde en allvarlig blunder då han underskattade britternas beredvillighet att använda sin piska. För Chamberlain var freden värd ett högt pris, framförallt som det inte var Storbritannien utan Tysklands närmaste grannar som skulle få stå för kostnaden. Därför var han beredd att gå med på en revision av den ordning som skapats i Versailles, under förutsättning att denna revision inte gick för fort och inte heller resulterade i att den kontinentala maktbalansen rubbades. Ett starkt Tyskland var en god buffert mot den ryska bolsjevismen och därför var en tysk återhämtning i viss utsträckning av godo. Av denna anledning nöjde sig det brittiska lejonet med att endast morra dovt medan Hitler sa upp Versaillesfredens pålagor en efter en och därefter påbörjade sin kedja av annekteringar. Snart gick händelseutvecklingen in i en olycksbådande cirkel. Hitler krävde, Storbritannien hotade, Hitler hotade tillbaka och Storbritannien gav med sig sedan man avkrävt löften om att detta var Tysklands sista territoriella krav i Europa. Det var när denna cirkel bröts som kriget var ett faktum. Efter Tjeckoslovakiens fall försökte Storbritannien och Frankrike få till stånd en antitysk allians som skulle inkludera Sovjetunionen, Polen och Rumänien. Tanken var att fortsatt tysk expansion skulle stävjas genom att Nazityskland isolerades geografiskt. Förhandlingarna strandade, främst på grund av det spända förhållandet mellan Polen och Sovjetunionen. Istället var det Tyskland och Sovjetunionen som närmade sig varandra. Den 23 augusti 1939 undertecknade de den ökända Molotov-Ribbentrop-pakten. Denna var officiellt ett vänskaps- och handelsavtal, men innehöll även ett hemligt tilläggsprotokoll beträffande framtida intressesfärer. Där fanns speciellt en artikel, vilken dömde Polen till undergång. I händelse av en territoriell politisk omgestaltning i de till den polska staten hörande områdena skola Tysklands och de socialistiska rådsrepublikernas unionens intressesfärer avgränsas genom en linje, ungefär följande floderna Narew, Weichsel och San. Frågan huruvida båda parternas intressen synas göra upprätthållandet av en...